Lejonen imponerar i Zürich och i NHL är det dags för konferensfinaler.
Välkommen till ishockeyns paradis.
Det här är Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan, Mattias Simonsen och Toffe Herberts. Ja, vi har verkligen nått en av ishockeysäsongens höjdpunkter, vågar jag ändå kalla det igen. Stora ord när vi har haft ett ishockeyturnering i OS också med alla bästa spelare på plats. Men på något sätt känns det ju så himla festligt att vi har dels ett VM som går väldigt bra för Finland och också konferensfinaler i NHL på gång. Och vi tänkte att vi börjar med att snacka VM, för nu har vi Toffe Herberts med på tråden. Och Toffe, nu får du lägga ut texten. Vad har du egentligen tyckt om Lejonens tre första matcher i VM i Zürich så här långt?
Jag tycker det ser otroligt bra ut. Det finns ingen som helst anledning att vara överkritisk, utan man kan bara konstatera att Finland har ett bra lag på pappret och Finland har haft ett bra lag på isen också. Jag tycker det mest imponerande är kanske bredden. Vi visste ju att det fanns toppar, vi visste att det fanns Barkov och Lundell och så vidare, men jag tycker att alla fyra anfallskedjor i Finland har fungerat under olika delar av den här turneringen. Precis alla forwards som har spelat tre matcher har redan plockat poäng. Den enda som inte har några poäng är Emil Erholt, som ju bara har spelat två matcher och som kanske försvinner ur uppställningen nu när Mikael Granlund kommer in. Redan efter tre matcher, det tycker jag säger någonting. Första femman har varit bra, ofta tredje kedjan tyckte jag var bäst i den första matchen i spel med 5-5, och så i matchen mot USA så var det andra kedjan som klev fram, och fjärde kedjan känns omöjlig att göra mål på. Så jag tycker att det ser otroligt bra ut för Finland, bra atmosfär i laget, det är harmoni, det är självförtroende, det känns som att pennan är inte längre ifrågasatt. Jag tycker att allt ser riktigt bra ut, och ska jag peka på en sak som ser speciellt bra ut, så tycker jag det är bredden i anfallsspelet.
För det första måste jag tycka att det låter härligt det där från gångna år, det här att en fjärde kedja med Hannes Björn och Saku Mäenalainen som är omöjlig att göra mål på, det har man kanske hört någon och sett någon förut också det där. Alltså det som jag tycker att det har varit på något sätt roligt med tanke på hur det kan se ut i slutet, att jag tycker inte att Finland har spelat en enda match riktigt sådär speciellt bra. Till exempel igår mot USA tycker jag det var ett fruktansvärt slarvigt lejonlag. Men sen att man bara avgör och gör mål när det gäller. Så det är ju det som det där, eller kanske inte när det gäller, utan när chanserna uppstår. Så det är ju det som ofta sen skiljer ett bra lag från ett lag som i princip kan se hur bra som helst ut men inte kan avgöra. Så att på det sättet tycker jag det är väldigt positivt. Själva spelet så är jag fortfarande lite förbryllad över, för jag tycker att det har varit ganska slarvigt och lojt det där spelet, men det är kanske precis som det ska vara i det här kedjan av turneringen.
Ja, jag tänker på något sätt själv att den här turneringen är inte jättegammal. Att som du sa, det är bara tre matcher som har spelats, så Finland har ändå lyckats vara lite bättre än sina motståndare hela tiden. Att i den här USA-matchen så jag tycker ju inte att Finland gjorde en jättebra match, ärligt talat. De var himla kliniska. Men nu var det ju framförallt det att USA var så otroligt sunkiga som var orsaken till att de vann den här. Och att Finland på något sätt kanske ändå inte har testats på riktigt ännu.
Nej, det är absolut sant. Samtidigt man kan inte heller kritisera ett finländskt lag för att det inte tände till och är helt jätteskärpt när det direkt inser att det här kommer att gå vägen. Finland ledde alltså med 5-1 efter 22 minuter. Jag tycker att egentligen allting som händer efter det så är ointressant om man ser till nästa vecka och de viktigaste matcherna då. Jag vill plocka fram ändå två saker efter den där otroligt positiva inledningen. Två saker som jag tycker är då, ska vi säga, hamnar i den negativa vågskålen för Finlands del. Jag tycker att det finns vissa anfallsspelare som inte är igång, och jag tycker att det är de här centrarna som tvingas spela ytter som jag har mest problem med och som jag tycker inte kommer upp till sin nivå, det vill säga Sakari Manninen och Janne Kuokkanen. Och där tycker jag Finland har ett väldigt paradoxalt problem, för gud hur många turneringar vi har haft ingen bra center, och nu finns det då 6-7 riktigt bra centrar, för det är ju självklart att Barkov ska vara center, självklart att Lundell ska vara center, jag tycker att Räty har varit bra som center, och Hannes Björninen bara för teckningsstatistik och för hans roll ska han ju vara där, så vi får liksom inte in Sakari Manninen på centerpositionen. Jag tycker att han inte riktigt kommer till sin rätt där på ytterpositionen. Så att där tycker jag att Finland, det finns liksom resurser som inte kan användas på rätt sätt. Men sen, det som mest av allt talar mot Finland hittills i den här turneringen. Så vi konstaterade för en vecka sedan att det fanns två bra lag, Kanada och Finland. Det finns tre riktigt bra lag i den här turneringen. För Schweiz har spelat mot USA, Lettland och Tyskland. Det är matcher där normala schweiziska hockeylag skulle ha problem. Schweiz har varit otroligt imponerande. De bärs fram av hemmapubliken. Den här generationen har väntat på att få spela hemma-VM. Det har inte alls låst sig för dem. Schweiz 5-0 i andra perioden mot Tyskland igår var det mest imponerande jag har sett i den här turneringen. Roman Josi är i storslag, helt suverän. Nico Hischier är duktig. Schweiz har ett fungerande spelsystem och ett otroligt flyt. Så paradoxalt nog tycker jag, fast Lejonen har spelat bra, så har de i mina böcker, om vi bara nu ser på hur det har sett ut på isen och på pappret och känslan man har, ändå halka ner från andra till tredje plats tycker jag i rankingen, för så bra har Schweiz varit. Det ska bli otroligt intressant att se om det igen låser sig för Schweiz när det gäller som mest i en kvartsfinal, semifinal eller en final. Gör det, då kan vi verkligen prata om ett mentalt problem i det här laget, för det finns sådana förutsättningar för laget att gå hela vägen den här gången.
Innan du tar fasta vid det där, Anders, för jag vet att du vill ta fasta vid det där, så vill jag bara påpeka igen att en av oss här sa för en vecka sedan att Schweiz kommer att vara farliga, Schweiz kommer att spela final. Ja, ta över nu, Anders.
Men inte vet jag om jag har protesterat, men de har inte spelat final i två senaste turneringar. Jo. Det där. De är nog bra.
Jag ville bara klämma in någonting positivt om det vad jag sa förra veckan, förrän igår började hacka ner på vad jag sa om första powerplay-femman.
Nej, det har vi redan glömt. Men det där, du får kämmas i din bro. Men alltså just det där som Toffe sa, för det är ju nog klassiskt Schweiz det här. Och som finländsk ishockeyvän av lite äldre årgång så det där, är det någonting som man känner igen. Att om Schweiz låser sig så är det inte det här skedet av turneringen det låser sig för dem. Och det är ett senare skede, men som sagt, de har spelat två finaler nu i sträck. Och det där, och det var ju nog inte hemskt långt ifrån att de skulle kunna vinna förra året till exempel. Men det här tycker jag, det som jag, om vi talar ännu om Finland, så det som jag håller fullständigt med också är att jag tycker att speciellt Sakari Manninen är en stor besvikelse så här långt. Och nu när Mikael Granlund kommer ska det nog bli intressant att se att tänker Pennanen en sån här veterankedja med Manninen och Barkov och det där Granlund som etta, eller är det Manninen som börjar och det där rasa neråt i hierarkin här? Och vart sätter man då in Sakari Manninen om han inte? Det kan plötsligt bli ett litet problem det här. För han har ju ändå en ganska på många sätt meriterad lejonspelare. Men jag ser att Sakari Manninen börjar bli ett litet problem nu för Antti Pennanen.
Och sen finns det en annan spelare som vi också måste diskutera. För Benjamin har frågat, kommer Konsta Helinus att ta en plats i Buffalo nästa säsong? Och nu, vi kan snacka om Konsta Helinus i Buffalo också. Men jag tycker att det nu också är intressant att ta upp frågan när vi snackar om spelare som är på väg in i truppen. Mikael Granlund är definitivt på väg in i truppen. Var ska han platsa? Och del två av den här frågan, kommer Konsta Helinus att platsa i den här truppen? Är han ens en spelare som Antti Pennanen och Jere Lehtinen hade räkna med att de kallar in om Buffalo åker ut? För det är ju en plats i anfallstruppen som fortfarande är ofylld. Kan Konsta Helinus ta den, och var ryms han i den här uppställningen i så fall?
Nej, jag tycker att med Sakari Manninen, jag håller med det här som Anders säger, att vart ska man då sätta honom om inte man har honom i första kedjan? Sakari Manninen är väl ingen ytter i en tredje kedja heller. Så jag, med Sakari Manninen tänker jag som så, låt dem testa det där nu med Granlund och Barkov och Manninen. Kör de tre och så ser man om det funkar. Tänk, det kan funka hur bra som helst. Han betonar gång på gång Antti Pennanen att det är tre intelligenta spelare som han vill ha i första kedjan. Spelare som kan spela tillsammans. Spelare som kan ta ett steg tillbaka, nöja sig med en lite mindre roll, lite mindre puck. Och vem vet, kanske det är det Pennanen tycker att Manninen gör. Han kanske tycker att Manninen gör exakt vad han ska göra som andra fjol till Alexander Barkov. Så låt dem testa. Sen när det gäller Konsta Helinus så tror jag ju faktiskt att lagledningen med tanke på det som hände i OS hellre skulle ha sett att en otroligt pigg och sugen Oliver Kapanen får tillåtelse att komma och glida in så där med samma energi i gruppspelet som han gjorde i bronsmatchen i OS. Konsta Helinus, större frågetecken, men visst tycker jag att han ska komma över om han vill. Han är ju en större resurs än Sami Päivärinta, eftersom Päivärinta då dessutom är center, det vill avancerade en anfallare som inte anmäld i truppen. Och centrar har vi som bekant 12 på, vad är det man säger, 13 på dussinet. Så in med Hellenius och i så fall låt honom komma igång där i kanske en tredje kedja. Hur låter det på Kuokkanens plats?
Hellenius är nog, just det att jag tänkte också på att är det Kuokkanens plats som han skulle ta om han kommer. Jag hoppas att han blir tillfrågad. Det är ju faktiskt inte bara så att man kallar in honom. Han det där har ju ganska mycket på spel säkert själv där och är säkert ganska besviken nu. För att det måste man ju säga att det var nog ganska revolutionerande att se honom nu spela. För senast jag har sett honom spela så hade månne varit ungdoms-VM eller vad det då herr-VM när han var med. För att han var ju på gränsen till, alltså han var verkligt bra i de här matcherna som han spelade för Buffalo. Han skulle kunna avgöra den här sjunde matchen mot Montreal. Hade chanser, hade bra skott, han skulle, som det ser ut, om han spelar samma hockey som i Buffalo så är han definitivt en resurs för Lejonen i VM-turneringen. Här får jag måla en fan upp på väggen här, jag skulle gärna höra Toffes det där åsikt om det här, också Mattias såklart, men jag vill dela lite den åsikten.
helt bisak vad jag tycker, men okej. Okay,
men det där, alltså jag tycker faktiskt, för jag messade åt dig igår om det här, jag tycker faktiskt att det där, att av backarna, så jag tycker att Olli Määttä är den enda backen som spelar riktigt bra. Jag tycker inte att finska backarna har riktigt övertygat hittills. Är jag ute och cyklar här?
Nej, jag håller ju med dig att det finns brister i backbesättningen. Samtidigt så kändes det som att till exempel då mot Ungern, vilket jätte dålig värdemätare, men i alla fall, så när det betonades att nu ska vi spela tryggt bakåt, så hade Ungern inte ett enda skott på mål i den perioden. Att det finns en defensiv skicklighet i det här laget och en defensiv bas som inte har betonats hittills, utan jag tycker att de här backarna har fått spela ganska offensivt och fått gå med i anfallen och sådär. Och menar, ni hörde ju till manuset att Nicolas Mattinpalo ska ha 2 frilägen mot Tyskland, men jag tycker att när man lite drar ner på handbromsen, eller drar upp handbromsen heter det, trycker ner bromspedalen, så tror jag att det här laget, när det handlar om backarna, kan vara betydligt stabilare bakåt än vad de har visat. Så jag tror det kanske lite en inställningsfråga. Och jag vill liksom inte lasta pennan än för det, för att han har låtit sina backar ta för stora risker i de 3 första matcherna. Utan det kan jag någonstans tycka är ganska sympatiskt.
Ja, alltså jag håller med, fast du Anders nu inte verkar bry dig om min åsikt, så vill jag ändå säga att jag tror att framförallt mot USA så var det nog den där allmänna attityden om att de alla på isen verkar ta det som en träningsmatch, och det var mest det som syntes, så det var därför som de slarvade. Och sen såklart hoppas att Urho Vaakanan inte allvarligt skadad och att han kan fortsätta spela helt så normalt.
Men det sagt, jag håller med Anders på det sättet att jag tycker att Henri Jokiharju tycker jag har varit en besvikelse. Jag tycker inte att Mikko Lehtonen är så bra som han har varit de tidigare åren. Jag håller med om att Määttä är bra. Jag tycker att Ville Heinola glimtar till ibland. Men om det är någonting som Finland faller på i den här turneringen, så jag tycker att det finns en bredd i anfallsspel. Där tror jag man hittar rätt i slut. Och jag tycker att just Juuso Annunen utstrålar första målvaktsegenskaper för att ta Finland hur långt som helst i VM. Svagheten, den finns på backsidan.
Alltså det är det som jag ser som den här skräckscenariet. För jag tyckte man såg lite, det kanske var en inställningsfråga, men lite såg man ju av det att USA hade väldigt, väldigt snabba på annat sätt också flinka forwardar. Så tycker jag emellan nog att backarna, med undantag för Olli Määttä, var ibland vända fel, vändes liksom ut och in och det där inte riktigt klara sig i de här närkamperna mot de amerikanska spelarna.
Men hej, en fråga till om Lejonen. Elis vill veta hur långt kommer Lejonen att gå i år? Vi sa redan lite förra veckan tipparen, har vi någon anledning eller har någon av er någon anledning på att tippa om så här efter 3 spelade matcher?
Och jag tippar ju att Finland tar guld och det där. När jag sitter nu Kanada spelar så, och det där, vilka spelare de har fått in det, så känns det ju lite så där vågat. Men det där friskt vågat, hälften vunnet, jag kan ju inte pudla nu. Jag ändrar inte min tippning, Finland tar guld.
Alltså, vi har spelat 3 omgångar bara i det här gruppspelet, och det känns för mig sällsynt klart hur det kommer att gå när det gäller tätpositionerna. Det vill säga Finland och Schweiz gör upp om första platsen i A-gruppen på tisdag kväll om en vecka, och Kanada vinner B-gruppen. Och jag tror ju att de här 3 lagen kommer att vara 1, 2 och 3 sen när man startar det där slutspelsträdet. Och det betyder att de ju inte kan mötas i kvartsfinal, och jag tror att de här tre lagen vinner sina kvartsfinaler, vem som än står för motståndet. Sen beror det ju på då, vem som äter två och tre, och sen i det där tredje, att vem som ställs mot vem, för att jag menar att det kan ju bli Finland-Kanada i en semifinal också, och då är det ganska tufft att prata om att allt utom finalen är en flopp. Men jag håller fast vid mitt tips, det sagt, det vill säga etta Kanada, tvåa Finland, trea Schweiz.
Och jag håller också fast vid att Finland kommer att vinna över Schweiz i gruppspelsfinalen nästa veckas tisdag. Kommer att undvika minan Kanada före en eventuell final, men jag tror att det är Schweiz som går till den finalen och att Finland där slår Schweiz. Där har ni det.
Men det var bra du tog fram den här till slut. För jag skulle säga att alla som sitter hemma nu och funderar och det där spänner sig. Så den där Finland, matchen mot Schweiz kan bli helt nyckeln för hur det går för Finland i den här turneringen. Det är inte en sån där att det var nu bara att nu blev vi tvåa istället för etta. Nej, det är nog verkligt, verkligt, verkligt viktigt att Finland vinner gruppen.
Men med detta vi går vidare till NHL-slutspel och vi tackar Toffe för att du var med i det här avsnittet. Jag misstänker att du inte vill vara med när vi snackar om Mitch Marner, så tack för att du bjöd på åsikter om Lejonen.
Och jag vill ytterligare så där ödmjukt verkligen ta av mig mössan här och sätta den mot bröstet och ödmjukt tackar för att ni inte överhuvudtaget nämnde vad jag sa om Joseph Wolf en vecka sedan.
Ja, nu vet vi alltså vilka fyra lag som är kvar i NHL-slutspelet. Konferensfinalen står i tur. Om vi börjar i den västra konferensen, jag menar att jag nu nämnde att vi kanske ska snacka Mitch Marner av god anledning, så tycker jag att vi tar avstamp i en fråga som Kristina skickade in. Hon undrar, är det klappat och klart att det är Colorado Avalanche som tar hem rubbe? Och nu ska det ju sägas att inte finns det någon större förhandsfavorit än vad Colorado Avalanche är just nu, om vi tittar till de här fyra lagen som är kvar i leken. Eller vad, Anders?
Nej, nu är det liksom... Det ska gå så att Colorado klarar av Vegas, det ska gå så att Colorado klarar av Carolina eller Montreal, vilken lag av dem nu sen går till final. Det är nu bara skrivet, och det är just orsaken till att det kanske inte händer. För att, så man tänker att vad kan det gå fel för Colorado? No, det stora hotet är ju nog såklart skador, eller vad? Cale McCarr tycks ju nästan i varje match vara så där på gränsen att bli ordentligt skadad. Så, och när man tänker hur viktig han är för Colorado, så där skulle jag säga att det är den där att det är en spelare som inte... Cale McCarr är en spelare som Colorado inte riktigt har råd att tappa i det här.
Men jag tror att de har det. Jag tror att de till och med har råd med att en kärna faller bort. För att jag tror ju att det kommer att vara så att det kommer att komma fram efter slutspel att någon av de här kärnorna, till exempel Cale McCarr, oddsen är ganska låga för att det är just Cale McCarr som har spelat skadad hela tiden. Och det är därför som det känns som att oj, nu tacklades han, nu ser han väldigt lidande ut. Så jag tror ju att han redan spelar skadad. Men för mig är det den här bredden. Alltså dels det på pappret, att när man tittar på Colorado Avalanche, det finns inte ett enda lag som är kvar i leken som kan mäta sig mot den här bredden som de har, framförallt på centerpositionen. Det är helt otroligt hur bra Colorado är på pappret i jämförelse med alla andra lag i NHL just nu. Men för det andra, rent spelmässigt, när man tittar på hur de har vunnit sina matcher, så vi snackade om det här en tidigare för två veckor sedan, eller jag tog upp det ändå, att det känns som att Colorado vinner matcherna oavsett hur den där matchbilden blir, att oavsett hur mycket det där andra laget ens kan föra den där matchen, så hittar Colorado ändå ett sätt att vinna den där matchen. Och jag tycker att när man tittar tillbaka på de senaste mästarna, ganska långt tillbaka, alltså nästan ända fram, tycker jag ärligt talat, till att St. Louis Blues vann, det är det senaste laget som kanske inte har gett mig en sån magkänsla hela tiden, men Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights, Florida Panthers, de alla var såna lag att de vann den där matchen oavsett hur matchbilden ser ut. Och just nu får jag mest den vibben av Colorado Avalanche. Och det går inte att förklara mer än så. Det är liksom bara en magkänsla man får när man tittar på dem. Att ingen kommer att vinna fyra matcher mot det här laget i en matchserie.
Nej, just nu ser det ut som att den här klassiska väljer ett gift. Liksom choose your poison. Att det går inte att för tillfället slå Colorado. Och det är ju inte helt ologiskt heller att säga att det kanske i sista slutligen var den där tuffaste mätaren var kanske Minnesota, för att Minnesota var ett lag som spelade fruktansvärt intensivt och det där. Att det kan mycket väl hända att det var det laget som kom närmast att på riktigt hota Colorado, för det måste man säga att i långa stunder av den serien så var Minnesota bättre än Colorado, men det till trots så vann Colorado serien med det där 4-1, så det lämnar inte mycket att klaga. Men det som är lite på något sätt skrämmande ur den synvinkeln att Vegas är ju just det här på något sätt aviga laget som kan vinna matcher utan att egentligen vara inne i matchen så där speciellt mycket.
Ja, alltså för det är ju lite det att om man tittar på samma sätt som du sa, Colorado och Minnesota, Minnesota kunde föra väldigt långa delar av de här matcherna, men ändå var det Colorado som vann matcherna. Lite på samma sätt nu så var det ju också mellan Anaheim och Vegas. Men där tycker jag ändå att det inte riktigt går att jämföra av flera anledningar. För att Minnesota var av all anledning en favorit att till och med vinna Stanley Cup den här säsongen. Det här var ett lag som är erfaret, ett lag som är sammansvetsat alltså och som hade skaffat in den här spetskompetensen i form av Quinn Hughes som hade gjort dem till en riktigt seriös contender att vinna Stanley Cup. Medan Anaheim Ducks fortfarande är det här laget som är oerfaret och på väg upp och på något sätt lär sig att spela slutspelshockey. Såklart, det finns undantag där som Mikael Granlund och Alex Killorn som vi har snackat om tidigare, men grunden ändå är att det där laget inte ännu var redo att ta det där nästa steget. De kan vara det nästa år, men just nu var de inte tillräckligt redo för det. Då var det lätt för Vegas att vara det där erfarna, teppa till i mitten och bara ta emot smällar och veta att man står på huvudet tillräckligt länge tills man får in en puck. Jag tror inte att samma taktik kommer att funka för Vegas mot Colorado, men försöka dugar. Och samtidigt så inte det är som att jag blir jätteöverraskad om det blir så att de lyckas dra ner på tempo framförallt. För det är ju det som är nyckeln ur Vegas perspektiv. De måste dra ner på tempo och få Colorado att bli frustrerade på dem.
Ja, det där, och sen är det där Vegas ju på ett obehagligt lag. Att de gör sen, de skapar en, speciellt Jack Eichel är helt otrolig på det, skapar en chans av någonting som inte ens ser ut som en halvchans. Och så plötsligt är pucken i mål. Det är han ganska mästare på att det där göra. Om man nu ska, alltså, vi är båda av den åsikten att Colorado är solklar favorit här. Om man nu ska hitta någonting som man kan säga att som talar för. Så när man nu kollar på det där på Vegas centerfil efter det att William Karlsson kom tillbaka, vilket var en stor grej. Så den är ganska jävligt bra. Nu har de då Eichel som första center, William Karlsson som andra center och Thomas Hertl som äntligen tycks ha kommit igång som tredje center. Och det är ju nog en gång, och sen har de nu Nick Dowd som fjärde center. Det är ju nog en det där en centerfil som det där kanske bara bleknar mot Colorados.
Jo, men jag får också lite, alltså det var en bra centerfil för 4 år sedan. Att det är lite så där att hur man nu säger det på svenska, what have you done for me lately? Vad har ni gjort åstadkommit?
Men Eichel är nog bra.
Jo, Eichel är bra, men jag tänker på den här bredden och då tänker jag på William Karlsson som du nämnde är tillbaka från en skada och Thomas Hertl som var en kärna i San Jose, men jag tycker inte att han har varit något annat än en sån här utfyllnadsspelare under hela sin tid i Vegas. Så jag har lite svårt att därför köpa det argumentet som att den här centerfilen skulle utmana på pappret för 4 år sedan, men i år så är det nog upp till bevis. Men samtidigt igen, jag skulle inte bli överraskad om det plötsligt går så att de hittar den här formen igen. För märkligare saker har hänt i slutspelet.
Nej, för Hertl har dessutom blivit bättre. Han fick ju jättemycket kritik. Men nu har han börjat spela sån där. Liksom på detta, tycker jag just att han är tredje center och han spelar sån där. Han är ju stor. Stor och han parkerar där framför mål. Han är svår att flytta på. Jag tycker att han har nu liksom börjat spela bra slutspelshockey. Och sen har det ju Mitch Marner som det där är helt i otrolig form för tillfället. Spelar lysande ishockey. Den stora, riktigt stora frågan för Vegas är att kommer Mark Stone att vara kapabel att spela? För han är nog livsviktig. Om han är med och de har alla sina bästa forwardar så det där, kan de nog ställa till trots allt med riktigt stora problem för det där Colorado.
Ja, och på något sätt, det här mest otroliga scenario på något sätt, otroligt för det. Jag går in på det helt just, jag förklarar det. Men det här scenario som jag ändå på något sätt ser som lite realistiskt, att vad om det blir en sån här situation där de alla centrarna tar ut varandra på något sätt, inte för att det nu går rakt av så såklart någonsin, men att liksom sådär egentligen, de tar lite ut varandra, Eichel försvarar bort McKinnon och sådär, och att det istället blir Mitch Marner mot Martin Nechas som ska avgöra den här serien. I så fall, hur troligt det än låter med tanke på hans facit i Toronto Maple Leafs, jag sätter mina pengar på Mitch Marner i den situationen.
Alltså Mitch Marner har varit helt strålande i det här slutspelet. Och, det där, och nu spekuleras det om när du säger att Eichel mot det där McKinnon, så nu är det väl egentligen så att de satsar på att William Karlsson är den som de försöker matcha mot Nathan McKinnon, de har möjlighet. För William Karlsson är ju men det vet man ju sen inte hur det blir i praktiken eftersom Colorado har ju hela tiden hemma fördel så de får i i den potentiella sjunde matchen så är det fortfarande de som får liksom bestämma vem som är ute på isen när det blir tekning.
Ja, jag ville bara få in det där att jag inte ännu heller tycker att Martin Netschers har kommit upp till en sån slutspelsnivå som man borde förvänta sig av honom.
Nej, det var nog snyggt det där målet. Det där sista målet som det där Colorado gjorde mot Minnesota när han
det var helt okej. Okay.
Det var snyggt. det var Martin Netschers som bäst. Alltså, det är såna grejer som inte många spelare kan göra när han lyckas med det där, så är han ganska fantastisk. Men det är, liksom, det är lite för långt emellan de där ögonblicken.
Men hej, Aaron vill att vi ska tippa vem som går till final. Och Aaron, om du känner oss så vet du att du inte behöver ställa den här frågan. Vi kommer att tippa oavsett om ni vill det eller inte. Men i och med att du nu ber så snällt så ska vi ju såklart tippa. Anders, vem går till final i den västra konferensen?
Men nu är det Colorado. Och jag tippar ju att det... Jag tippade vi med 4-2, men Colorado går till final.
Mm. Jag tycker ibland att det är roligt att vara djävulens advokat, speciellt mot dig när du blir så himla upprörd ibland.
Och du blir inte!
aldrig.
Du höll på att slänga ut mig från studion för en vecka sedan.
Ja, men det var tanken om att Teuvo Teräväinen skulle spela i powerplay med Alexander Barkov Anton Lundell. Var befängd i mitt huvud för en stund. Jag kan inte säga något annat än Colorado. Hur mycket jag än försöker vända och vrida på det så att det skulle funka ur Vegas perspektiv så nej. Det känns bara Colorado är för starka, de kommer att gå till final. Det har jag redan i min officiella bracket också, att Colorado ska gå hela vägen, så jag måste ju slå fast vid det.
Och för det som vi inte har diskuterat alls ännu, som man måste säga. Dessutom är ju oddsen inte så där hemskt höga, eller vad ska vi säga, hemskt låga, för att i något skede så kommer Vegas målvaktsspel att rasa ihop.
Ja, för snarare än senare skulle jag nästan tippa. Och i natt blev det också klart att det är Montreal Canadiens Les Habitants som går vidare till konferensfinal, där de ställs mot ett Carolina Hurricanes som har fått ha en väldigt lång semester och fått vila upp sig för den här matchserien. Och med tanke på det så blir det ju nog intressant att se, för nu om någonsin så testas den där tesen om att är det bättre att komma in i en slutspelserie med att ha fått vila ordentligt, eller är det bättre att komma in med färska matcher i benen så att man har det i ryggraden fortfarande hur man spelar slutspelshockey.
Det är nog på det tycker jag en galen diskussion, att såklart är det bra att vila. Det kan hända att det är ett par perioder i början av första matchen som det lite syns, men just i det här fallet när det gäller Carolina som nu spelar fjärde konferensfinalen sen 2019 har samma coach som min son, inte den som det där låter spelarna vila hemskt mycket när de vet att det finns en matchserie på kommande, så jag tycker det är helt självklart att när Montreal har spelat maximal mängd matcher i första omgången, 14 matcher på två omgångar, desto många förlängningar, och Carolina har kommit undan med minimal mängd matcher, 8 matcher, så är det fullkomligt självklart att det är jättestor fördel för Carolina.
Vi har några frågor ur Finlands perspektiv uttryckligen som säkert är relevant att lite repetera om inte annat, och det är Tom som undrar för det första, ur Carolina Hurricanes perspektiv, hur har Sebastian Aho spelat? Poängen är ju under all förväntan i alla fall. Och nu är det ju som så att om man tittar på hur den kedjan fungerar just nu, så nu är det klart under förväntan, det är ganska milt sagt till och med.
Jo, verkligen. Men sen är ju det där, det intressanta är ju att det har ju inte behövts hittills, att det har fixats ganska bra utan dem, och det är en fråga som vi nu kommer att få svar på, som man kan ha olika åsikter om, att betyder det att de har en massa att komma med, kan de sätta in en högre växel, kan de liksom har de här killarna som har varit med ganska många för, har de på något sätt kanske undermedvetet också vänta på att vi tänker inte spilla krutet ännu. Det är ju inte så att man tänker på det viset liksom. Men att kan det ha funnits på något sätt undermedvetet när matchen har rullat på. Men det där definitivt, Aho har varit under förväntningarna, hela kedjan har varit under förväntningarna. Det blir otroligt intressant att se att kan de växla upp.
Och det måste de ju nog nästan göra, för oavsett hur dominanta de har varit hittills, så vill jag ju ändå igen understryka det vad jag har sagt tidigare. De har inte stött på en riktig mätare så här långt. Ottawa var inte en riktig mätare, Philadelphia var inte en riktig mätare. Montreal kommer att vara en bättre mätare, om vi säger så. Så att nu är det ju spelmässigt många frågetecken i Montreals, om vi nu tar Montreals chanser, så är det ju många frågetecken som de behöver reta ut. Men samtidigt är det ju nog ett mycket mer komplett lag än vad något annat som Carolina har mött hittills. Och då räcker det inte med att ha en bra offensiv andra kedja och en bra defensiv tredje kedja.
Nej, men det är ju också, om man ser bara på målsiffrorna, så är det ju så där som du säger att det är liksom en bra andra kedja. Men nu har ju Carolina har ju nog, vi vet alla att den här spelstilen är sån att de dominerar ju matcherna nästan alltid om det, när man kollar skottstatistiken. Att det där, jag skulle säga att om inte Fredrik Andersen nu plötsligt floppar, skadar sig, om det inte blir problem med honom med målvaktspositionen, så har jag nog väldigt svårt att se hur Montreal ska rå på Carolina.
Ja, alltså det som jag tänker mig på att om Ahos-kedja inte går igång, då tycker jag att det är en reell möjlighet ändå, med tanke på att den har inte funkat så här långt. Och här tycker jag ändå att det är väsentligt att fråga sig, att är det då vettigt att ha en så här lång paus som man har? Att ja, man kan argumentera för så här på förhand såklart att det är lättare för dem att nolla och träna på saker, men här tror jag ju nog att det är bättre att faktiskt slipa på det här spelet eller att testa på några andra formationer mot ett verkligt motstånd i en slutspelsomgivning än det att man gör det på en träning.
Om vi ännu ska gå in på det där, som jag hoppas att de har, eller som jag kan tänka mig att ha diskuterats. För jag säger, om du har annan åsikt, men när man tittar på den här första kedjan, så tycker jag att det stora orosmomentet, det som stör första kedjans spel, alltså Ahos kedjans spel hemskt mycket, är det att Andrei Svechnikov har varit så totalt oberäknelig. Han har tagit upp till 4 utvisningar per match. Han har tagit grymma mängder med utvisningar och alltid helt fel lägen. Sen får han liksom, när han spelar sig till de här skottpositionerna, och jo, han har gjort några snygga mål, men det liksom funkar inte heller. Att på något sätt tycker jag att Aho och Jarvis dras för tillfället ner av att de inte kan lita på Svechnikov alls.
Så om inte annat så kan de åtminstone i Carolina förbereda sig på Erik Trotsky för att försöka hitta på någon supermega affär på sommaren för att få bort Andrei Svechnikov därifrån. Men hej, en till fråga, och den här ur Montreal Canadiens perspektiv, och igen en finländsk fråga. Tom vill veta, när och varför blev Oliver Kapanen bänkad?
No, jag tycker nog man såg det mycket väl i den här sista och sjunde matchen mot Buffalo. Han var inne, han kom in, fick spela. Han fick spela första perioden, sen såg man inte honom på isen mera. Montreal Canadiens spelade en helt fruktansvärt intensiv ishockey i slutspel. Helt otroligt intensiv ishockey. Och det är nog tyvärr, hamnar man att säga, att Oliver Kapanen såg varje gång när han var ute på isen, så var han den här spelaren som på något sätt inte passade in i pusslet.
Och jag tror ju att det mycket också handlar om det, att trots att han har varit bra, och trots att han har varit bra på att anpassa sig till spelet i NHL, så är han inte ännu riktigt där för att vara en så mångsidig spelare att han kan funka var som helst. För det har vi snackat om tidigare under säsongen också, att han var bra tillsammans med Ivan Demidov. Men ju längre säsongen gick, och framförallt nu under slutspel, så tycker jag att det blev himla tydligt att det nog var Demidov som var den där drivande spelaren i det radarparet. Och nu speciellt också i slutspelet, så har Demidov inte heller varit på en lika bra nivå, tycker jag, som han var under grundserien. Det är ju inte han som på något sätt är den här viktigaste spelaren, eller hör till de viktigaste spelarna för Montreal Canadiens, utan det är de här spelarna som har varit med tidigare och som har varit på något sätt med att bygga upp den här, vad man nu ska kalla det, hypen som de har i Montreal just nu, redan under flera säsonger. Vi har Nick Suzuki, Juraj Slavkovski, Cole Caulfield och de här gamla ärrade spelarna, Josh Anderson, Brendan Gallagher. Det är liksom sådana här spelare som jag tycker att stiger fram nu i slutspelet, och Ivan Demidov hör inte till dem. Och då är det också, tyvärr, i mina ögon ganska logiskt att Oliver Kapanen faller bort.
Du nämnde säkert Alex Newhook, som ju har varit deras speciella matchvinnare i den här
deras Kiviranta.
Han har gjort 20 mål. Han har gjort 20 mål redan. Två mål, båda omgångarnas slutspelsomgångarnas segermål har Alex Newhook gjort, så det är nog ganska otroligt. Men alltså, om man vill se på hur Montreal, vad Montreal behöver för att vinna, så de har 3 nyckelspelare. Jakub Dobeš, om han det där kan vara en som vinner matcher, han måste vara helt otroligt bra. Sen skulle jag vilja påstå att det är helt möjligt att den här konferensfinalens bästa spelare kommer att vara Lane Hudson. För han är det där, han alltså Montreals back, som är något av det skickligaste som rör sig på skridskor för tillfället. Helt otrolig. Och sen behöver det ju då av den här första kedjan, just med Nick Suzuki, Juraj Slavkovski och Cole Caulfield, behöver de att när de får sina chanser, vilket ofta blir i powerplay, så måste de leverera. Vilket de har gjort. De har tagit med fan levererat i powerplay. Så det är liksom Montreals chanser, skulle jag säga här mot Carolina.
Men då vi tippar då. Hur tror du att det går, Anders? Vem går till final i den östra konferensfinalen?
Jag tror att det blir Carolina, och jag tror att de fortfarande inte kommer att behöva spela alla matcher som behövs eller som krävs för att ta sig vidare. Jag tror att det kommer att bli 4-1 i Carolina.
Jag tror att det är Montreal som går vidare faktiskt.
Okej, det är första gången du tippar för Montreal i det här slutspelet. Du har tippat mot dem i båda omgångarna.
Ja, och nu ska jag också igen kunna påpeka att det där ena målet som underkändes av Buffalo Sabres som var lite sådär 50-50. Var det nu faktiskt så att pucken var under målvakten eller var den fortfarande spelbar? Och hur skulle matcherna sluta i så fall? Och vad om den där avgörande skottet inte skulle ha tagit en touch i den där handsken och överraska Ukko-Pekka Luukkonen? Det är små marginaler som har varit på Montreal Canadiens sida så här långt. Carolina Hurricanes, ett oprövat Carolina Hurricanes som inte har, jag vill understryka, de har inte hela lagmaskineriet igång. Kommer de att få igång det tillräckligt snabbt mot Montreal eller lyckas? För det var jag tror här. Nu går jag in på liksom riktigt analysera min tippning här. Jag tror nämligen att det är fullt möjligt att Montreal vinner de tre första matcherna till och med. Och i det skedet blir den där gropen för djup för Carolina att gräva sig ur. För ju längre den här slutspelserien går, så desto mer har Carolina en fördel av att ha vila. Men om Montreal lyckas riva upp en tillräckligt stor lucka i början av serien, så kommer de att fixa det. Och det tror jag att de har i sig att göra, i och med att Carolina har problem med sin första kedja.
Alltså, det som kanske talar allra mest för Canadiens är ju det här att det är någon orsak det här laget som i det här slutspelet inte går att knäcka. Att när Canadiens senast har vunnit Stanley Cup för 33 år sedan, så då vann de faktiskt, är det 16 matcher man behöver vinna för att vinna, ta Stanley Cup?
Ja, just
det,
6. 4x4.
Då yes. Vann de 10 av matcherna i förlängning. 10 av matcherna i förlängning, vilket var helt osannolikt. Och det är ju någonting av det här också över det här Canadiens, att de bara går inte att knäcka. Det må sen vara så att domaren blåser av lite för tidigt eller vad det är, men de knäcks inte. Och det är ju det som kanske allra mest talar för dem. Så det där talar jag lite emot mig själv när jag tippar ändå att Carolina tar det här.
Och så vet jag att du sitter där i din Montreal Canadiens t-skjorta och nickar instämmande till allt jag säger om deras chanser. För jag vet att du innerst inne vill det, Anders, att de går till final.
Alltså faktum är att den här gången, för alltså jag skulle unna, no det blir ju såklart personfråga, jag skulle unna Sebastian Aho att få spela Stanley Cup-final, så det blir lite tudel. Jag för en gång skulle säga, jag är faktiskt inte på någon del av lagets sida riktigt här, men jag skulle unna Sebastian Aho att få spela Stanley Cup-final.
Ingen tror på det när du säger det där faktiskt. Absolut ingen. Nej, men om en vecka är vi klokare, då vet vi också mer om Lejonens läge inför den där så otroligt viktiga gruppspelsfinalen mot Zürich. Så om du har en fråga, skicka in den på Ylesportens Instagram eller på en mail till svenskasporten@yle.fi, så hittar vi dem där. Så hörs vi igen nästa tisdag.
Och då är det visst så, Mattias, att du är med oss från Zürich.
Jajamensan.
Tack och hej och ha det bra.